Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Dagens evangelietext är hämtad från Matteus evangeliets 27 kapitel. Jag läser verserna 27-56. Vi står upp och hör evangeliet. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sa: "Leve judarnas kung!" Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen, gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas kung." Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: 'Jag är Guds son.'" På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och rädda honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnade så många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa: "Den mannen var verkligen Guds son." Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor samt modern till Zebedeus söner. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, tack för ditt ord till oss idag. Tack för det vi just fått läsa och höra. Herre, hjälp oss att förstå hur det här angår oss idag. Vi ber i ditt eget namn, Jesus. Amen. Gör kristendomen konstig igen. Så sa den brittiska historikern Tom Holland i en intervju här om året när han blev frågad av journalister. Men hur ska kyrkan och den kristna tron kännas mer relevant eller intressant igen i vår tid? Gör kristendomen konstig igen? Han hade då ganska nyligen kommit ut med en bok som heter Dominion, som handlar om den kristna trons inflytande i västvärlden. Och han talar där om hur den mest framgångsrika revolutionen någonsin också är den mest bortglömda. Det tron på Jesus har åstadkommit tas för givet. Och hans förslag till kyrkan då, som kämpar med att omgivningen är lite ljum i sin respons, var att inte tona ner det som sticker ut eller väcker anstöt, utan tvärtom att stå för det ännu tydligare. Och få dagar är mer lämpade för det än långfredagen. För ingenting är så märkligt med den kristna tron som korset och vårt förhållande till korset som en symbol för det vi tror. Det som för Rom var den ultimata förnedringen, det är vår kristnas största stolthet. Det som för Rom var det yttersta sättet att osynliggöra någon är den symbol genom vilken vi visar upp vem vi tror på och tillhör. Vad konstigt. Den australiensiske teologen Michael Bird, han konstaterar att de första kristna predikade, mindes och ordnade hela sina liv runt berättelsen om korset. Alltså i sin kommunikation om vad den kristna tron handlade om, men också i de gemensamma ritualerna, så att säga, dop och nattvard, så uttrycker vi någonting om vad korset betyder. Och det här är ju precis i linje med vad Paulus själv skriver i första Korintierbrevet. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Man kommer alltså inte undan korset. Men när vi då läser i evangelierna hur de beskriver Jesu död på korset, så slås man av att trots att korset är så laddat med mening och betydelse, att det är den kristna trons centrum på många sätt, så är de väldigt jordnära och sakliga i sin beskrivning av Jesu död. De är inte särskilt litterärt utsvävande, utan väldigt dokumentära och beskriver rakt upp och ner vad som hände. På det här sättet så sätter det oss i väldigt direkt kontakt med händelseförloppet. Det blir lite som att vi kan stå där själva och se. Och så kan vi fråga oss, vad betyder det här? Och reflektera över det. Om vi börjar med att titta på verserna 27-44 i Matteus evangeliet 27 kapitel, så visar de på ett särskilt sätt ett antal olika aspekter av grymheten i det som händer Jesus. Ett slags grymhet kan man säga finns lite i bakgrunden, och det är fegheten. Vi ser det i lärjungarnas väldigt talande frånvaro. De som hade följt honom så länge, i flera års tid, som hade solat sig i hans glans när Jesus var populär och beundrad, de som stod honom närmast, de är nu långt borta. Jesus är ensam. Fegheten syns ännu mer på ett ännu värre sätt i Pontius Pilatus, som inte omnämns just de här verserna, men precis verserna innan. Vi anar bara honom i bakgrunden när det står om ståthållarens soldater, Pilatus soldater. Pilatus visste att Jesus har inte förtjänat det här. Han visste att det var av avundsjuka som Jesus hade blivit utlämnad i hans våld. Och så ändå tvättar han sina händer och försöker på något sätt fingera att han skulle vara oskyldig. Han ställer sig helt passiv och utanför. Han som hade ansvar för att rättvisa och ordning skipades och upprätthölls i den här provinsen. Så i bakgrunden finns grymheten som feghet. Grymheten syns naturligtvis också i våldet. I den första versen läser vi orden: att soldaterna tog med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. Den där lilla ögonblicksbilden och detaljen är tillräckligt för att få hjärtat att brista om vi tänker på det. Hela vaktstyrkan omringar en ensam, hjälplös man. Och de slår honom. Och de sätter törnekronan på hans huvud. Ondskan som är så utstuderad och samtidigt så banal i sin grymhet. Ibland vid korsfästelse händer det att den som skulle avrättas inte nådde fram till platsen där man skulle korsfästas. Så brutalt var våldet redan på vägen dit. Ändå så gör Matteus inte så jättestor sak av just det fysiska våldet här. Och intressant nog, när vi kommer till vers 35 så står verbet korsfästas, eller korsfäst, när de hade korsfäst honom, står i en bisats. Det är inte det fysiska våldet eller liksom Jesu fysiska smärta som är i fokus. Hans kamp är av ett annat slag. Grymheten visar sig som allra mest här i skadeglädjen som Jesu motståndare har. Matteus berättar att Jesus blev hånad av soldaterna. De som satte törnekronan på hans huvud, gav honom en mantel och en käpp. Sen säger han att Jesus blev hånad av de förbipasserande, av de religiösa ledarna och till och med av de som korsfästes på varsin sida om honom. Till och med skylten som är uppspikad på korset ovanför Jesu huvud är ett slags skämt. Det här är Jesus, judarnas kung. Och kanske till och med formationen med Jesus i mitten och en brottsling på varje sida är någon slags är något slags sätt att göra narr av honom som kung, där man med en rådgivare på varje sida. Man gör narr av honom på ett sätt som är så grymt att det är svårt att förstå. Hur kan man? I allt de säger och allt de gör finns så mycket sarkasm och så mycket ironi. De vänder allt det goda Jesus har sagt och gjort, att han har frälst andra, vänder de mot honom. Fräls dig själv nu. Allt det sanna i Jesus förvränger dem till lögn. Allt det goda förvrider dem till något fult. Och aldrig är deras ord så avslöjande för dem själva som i vers 40, när några säger till honom: om du är Guds son. De orden har någon annan sagt. Nu är vi i slutet av Matteus evangeliet och någon frågar Jesus, eller säger till Jesus: om du nu är Guds son. I början av Matteus evangeliet sa djävulen det till Jesus när han frestade honom i öknen: om du är Guds son. Nu sägs de av människor som går förbi. Tala om att avslöja sig själv. Man tror att man gör det rätta, men man har fallit in i djävulens led och djävulens plan. Så Jesu kors avslöjar syndens och ondskans grymhet och fulhet som ingenting annat. Och där skildrar korset verkligen vår värld. För så här grym, ondskefull och ful kan många hörn av vår värld vara. Korrupt rättvisa, svek ifrån vänner, skadeglädje, feghet, våld. Allt det här drabbar ju människor på högst konkreta sätt. Men i Jesu kors så syns kontrasten mellan gott och ont på ett sätt som det kanske aldrig syns någon annanstans. Alltså, om det är mörkt så ser man inte skuggorna, men när Jesus och ljuset från honom strålar så tydligt så gör det att skuggan i mänskligheten syns så mycket mer. Och i korset ser vi en koncentration av ondskan. Så allting, precis allting här är fel. Allt är på fel plats. Vad gör den oskyldige på den skyldiges plats? Vad gör de religiösa ledarna på hånarnas plats? Allting är på fel plats. Allting är fel. Alla ord som sägs är fel. Så korset visar på något sätt sluthållplatsen på den linje som påbörjades med den första synden. När de första människorna avvisade Guds vilja. Och så dras den linjen ut till sin spets. När mänskligheten på korset avslöjade Gud själv på ett oerhört personligt och konkret sätt. Gud kom i hög person och vi dödade honom. Så på ett väldigt bokstavligt sätt är det människans synd som spikar upp Jesus på korset. Så illa är det. Och korset avslöjar också dig och mig. Om de bästa av människorna, om de skriftlärda, de religiösa ledarna, de som tänkte sig stå närmast Gud, om till och med de faller in i djävulens led och frestar Jesus på det där sättet, om du nu är Guds son, vilket hopp finns det för mig att jag skulle med min godhet och min andlighet vara bättre? På vilka grunder skulle jag kunna låtsas som att jag inte är feg eller skadeglad eller på andra sätt delaktig i synden? I en välkänd nutida lovsång skriver Stuart Townend så här: jag skäms. Jag hör min egen röst ropa ut bland de som hånar. Det var min synd som höll honom där. Så när vi ser korset så ser vi grymheten. Vi ser synden för vad den är i all sin meningslöshet och all sin fulhet. Och därför är korset jobbigt för oss. Det är därför vi lockas att ta bort det. Att inte prata så mycket om det. För det är inte bara konstigt, det är jobbigt på grund av hur det avslöjar oss. Men idag, åtminstone idag, måste vi se synden för vad den är. Men vi får också idag se hur Gud steg ner till oss och mötte oss i all vår misär. Och se hur allt det som drabbar människor var Gud själv beredd att möta oss i. I grymheten. Där är han. För vår skull. Nästa del av Matteus berättelse om korsfästelsen, verserna 45-50, fokuserar inte på grymheten så mycket som meningen i vad som händer. En sak har varit märklig i hela, liksom, hela vägen hit fram till korset. I Matteus evangeliet så beskrivs och lyfts Jesus fram, kanske mer än i de andra evangelierna, som någon som undervisar och talar. Han är läraren, mästaren, rabbi. Han har 5 långa tal, bergspredikan, liknelsetalet, talet om lärjungaskap, om gemenskapen, den kristna gemenskapen, talet om den sista tiden. Men så står det gång på gång i kapitel 26 och kapitel 27 hur människor fullständigt öser anklagelser över Jesus. Men Jesus var tyst. Kapitel 26, vers 63. Kapitel 27, vers 12. När de anklagade honom svarade han inte. Kapitel 27, vers 14. Jesus svarade honom inte på en enda fråga. Han som har undervisat och talat så mycket så att på förklaringsberget, när han strålade i all sin härlighet, så var Guds uppmaning: hör honom. Varför säger han ingenting? Och så plötsligt, vid den 9:e timmen, alltså ungefär klockan 3 på eftermiddagen, bryter Jesus tystnaden. Men då pratar han inte till soldaterna. Han svarar inte de som hånar honom. Han vänder sig till Gud. Min Gud, varför har du övergett mig? Frågan varför är en fråga om vad som är meningen. Och den här frågan visar oss att meningen med Jesu död kan vi inte söka bara på det mänskliga planet. Alltså, det är rätt att i Jesu död se all den här orättvisan och all grymheten, men vi missar något viktigt, det allra viktigaste. Om vi bara ser i Jesu död en symbol för orättvisan eller ett offer för världens ondska. Vi måste rikta frågan till Gud. Varför? Vad är meningen? På vilket sätt handlar Gud i det här? Och den här frågan, att Guds son frågar Gud, varför har du övergett mig? Den har gett och den ger fortfarande teologer svindel. Hur ska vi förstå det här? Det är ett av de djupaste mysterierna i hela världen. Vad är det som händer i det här ögonblicket? En teolog beskriver det som att Jesus upplever förlusten av Gud för Guds kärleks skull. Och det är kanske ungefär så långt man kan komma. På något sätt så går Jesus, Guds son, in och delar det främlingskap och det avstånd till Gud som synden har gett oss. Så när Jesus talar om att vara övergiven av Gud, så blir han Gud för dem som har förlorat Gud. Men i hela den här skildringen så finns något som blir en antydan till ett svar. Det finns i Nya Testamentets brev mycket mer koncisa, konkreta beskrivningar av vad var det som hände. Förklaringar till och med av vad hände på korset. Evangelierna berättar mer bara hur det såg ut. Men i det så anar vi ändå vad som pågår här. Och det bästa liksom, figuren för att förstå vad som händer här är att det är ett byte. Jag pratade innan om hur allting är på fel plats. Eller hur? Och hur det människorna gör mot Jesus är så laddat med ironi. Allt det goda med Jesus förvrider dem i sin ondska. Men på ett djupare lager så sker ett större byte, en större vändning i det Gud gör. I allt det onda människorna gör, det vänder han till ett instrument för sin godhet. Samtidigt som mänskligheten gör sin värsta handling någonsin och dödade Gud själv, så gör Gud sin bästa handling någonsin och ger oss sitt liv. Jesus är svaret på, Jesus är Guds svar på ondskan. Han är Guds svar på fegheten, för när Jesu vänner misslyckades med att stå upp för hans rätt, står Jesus mellan Gud och oss och tar kostnaden för vår orätt. Han är svaret på våldet, för när människor visade våld mot Gud, så förklarar Gud fred med oss. Och när människor drivs av skadeglädje, drivs han av medlidande. Jesus besegrar ondskan, inte med ondskans metoder som vi ofta måste göra. Han besegrar ondskan med sin godhet. Händelsen där allting är fel är den som möjliggör att allting ställs till rätta. I den största orättvisan blir vi rättfärdiga. Som Jesaja sa, han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få fred, och genom hans sår är vi helade. På ett mänskligt plan är allt på fel plats. Men i Guds agerande så sker ett byte, så att vi som tidigare var på fel plats nu får vara rätt inför Gud. Så när vi ser på korset idag, så ska vi se hur Jesus bär vår synd och ger oss förlåtelse istället. Vi ska inte bara se grymheten och fulheten, men vi ska se på Jesus och se hans värdighet och se hans skönhet. För det är ingen som tar hans liv. Han ger upp andan för dig och mig. Och så är den tredje, sista saken vi helt kort ska observera här, är öppningen som Matteus skildrar här från vers 51 och framåt. Plötsligt så är det som att vi har ett klipp i berättelsen och vi är plötsligt någon helt annanstans. Matteus berättar, vad hände i templet? Korset står på kullen Golgata utanför stadens murar. Men inne i stadens centrum står templet. Monumentet över Guds närvaro, judarnas exklusiva tillgång och stolthet. Mötesplatsen mellan himmel och jord. Där är Gud närvarande. Templet var en symbol för Guds närvaro, men i templet fanns också en väldigt tydlig tecken på vår utestängdhet från Guds närvaro. Det fanns ett förhänge, ett långt och tjockt draperi som hade ungefär samma funktion som svärdet som Guds änglar höll upp i Edens lustgård. En barriär som när människorna vänt Gud ryggen hindrar dem från att återkomma in i Guds närvaro. Den här barriären kunde man bara komma förbi en dag på året i översteprästen efter att han gjort ett offer. Då fick han gå in en dag på året in i Guds egen närvaro. Men här är det perfekta offret som inte bara öppnar barriären mellan oss och Gud för en stund, för en dag på året, för en person. Utan i Jesu död finns förlåtelse för alla och för alltid. På det sättet så blir Jesu död en öppning för oss in till Gud. Och så plötsligt är vi tillbaka ute vid korset igen. Och då är det någonting annat som öppnas. Och plötsligt är det några som ser. Det är intressant för vi har haft soldater som har stått och omringat Jesus. Vi har haft rövare. Vi har haft förbipasserande, vi har haft de religiösa ledarna, ni vet, de som hånar, de som slår, de som på olika sätt. Men ingenstans skriver Matteus att de såg Jesus. Men nu ser vi plötsligt någon som ser Jesus. Officeren och vakterna, står det plötsligt, såg. De såg det som hände och då blev de förskräckta och sa att den mannen var verkligen Guds son. De började ana någonting. Och det är klart att de blir rädda när de inser sin delaktighet i vad som har hänt. Om det där var Guds son, vad händer med oss? Men vi ser också några andra som såg. Kvinnorna som stod där på avstånd och såg på. De var där och de såg därför att de älskade Jesus. Och de hade följt honom en lång tid. Och de höll sig så nära de kunde, så nära de vågade, och de såg. Och så är det som att Matteus i sin skildring av allt det här riktar frågan till oss. Var någonstans står vi? Med vem? Står vi bland de som hånar, bland de som slår, de som bidrar till Jesu börda och smärta? Eller står vi bland de som ser? Och som verkligen förstår vad som händer. Som ser i kärlek på Jesus. Så får vi till slut ta till oss att det vi ska göra när vi tänker på korset är att öppna våra ögon och se Jesus. Se hans kärlek. Och se i kärlek på honom som har älskat oss så mycket. Det är öppet hos Gud. Barriären är borta. Så öppna dina ögon och se honom. Jag inledde predikan med att tala om att korset är konstigt. Ett mycket bättre ord för konstigt är unikt. För det finns bara en Gud som har sår. Och det är vår. Bara en Gud som har bytt vårt elände med hans härlighet. Vår död till hans liv. Och jag vill avsluta med att läsa en gammal puritansk bön som beskriver det här. Kristus var i vånda så att jag kunde få glädje. Utstött så att jag kunde bjudas in. Nedtrampad som en fiende så att jag kunde välkomnas som en vän. Övergiven till helvetets djup så att jag kunde nå himlens höjd. Avklädd så att jag kunde bli påklädd. Sårad så att jag kunde bli helad. Törstig så att jag kunde dricka. Plågad så att jag kunde tröstas, gjord till skam så att jag kunde ärva ära, uppslukad av mörkret så att jag kunde få evigt ljus. Min frälsare grät så att alla tårar kunde torkas från mina ögon, suckade så att jag skulle få ändlös sång, utstod all smärta så att jag kunde bli hel, bar en törnekrona så att jag kunde få en segerkrans, böjde sitt huvud så att jag kunde lyfta mitt. Vanärades så att jag kunde välkomnas, slöt sina ögon i döden för att jag ska få se ohöljt ljus, gav upp andan så att jag kan leva för evigt. Vi ber. Jesus, till dig som har öppnat vägen tillbaka till Gud för oss, ber vi om öppnade ögon så att vi kan se dig. Hjälp oss att inte vända bort blicken för grymheten och det hemska som du fick utstå. Utan hjälp oss i det, se syndens grymhet och syndens fulhet, så att vi inte längre vill ha något med den att göra. Men Jesus, hjälp oss ännu mer att se din skönhet, din kärlek, ditt offer, din godhet, din barmhärtighet, ditt medlidande. Hjälp oss att se allt du gjorde för att vinna oss tillbaka till dig. Så att vi aldrig igen fruktar att vi ska bli bortstötta från dig. Eller uppslukade av döden. Tack Jesus för vad du vunnit och vad du ger oss. Hjälp oss att se. Amen. Då sjunger vi tillsammans Frälsare på korsets damm.